Jaha, Janko, nu har någon tagit upp oss ur fodralet igen, som Trasan och Bananen brukar säga.
Det känns lite ovant, men väldigt välkommet.
Ja, och nu är det dags igen att prata om något spännande. Och vad ska vi prata om idag?
Alltså, bitter.
Ja.
Vad är det? Finns det? Fanns det? Vad är det? Och lite sånt.
Ja, det låter sjukt spännande tycker jag. Men allra först så ska vi nämna vår sponsor. De har sponsrat oss förut och vi är så glada och stolta över att Oppigårds har valt att sponsra oss igen.
Det är underbart.
Ja, där uppe våra vänner uppe i Ingvallsbänning utanför Hedemora sponsrar. Och det är mer bestämt deras öl Ruby Ale som sponsrar.
Dagen till ära när vi pratar bitter så.
Verkligen. Mm. Ett kopparfärgat, nästan så här rubinrött öl.
Mm.
Som jag bland annat hade när sonen tog studenten.
Jaha.
Var mycket uppskattat kan jag säga.
Ja.
Drickvänligt. De kallar det själva för ett puböl. Och det är väl rimligt att tänka faktiskt. Passar till det mesta skulle jag kunna tänka mig. Så att en liten lägre alkoholhalt också på 4,5%.
Mm.
Smyger in där så att vi är glada och väldigt, väldigt stolta över att Oppigårds har valt att sponsra detta avsnitt.
Yeah.
Men därmed då, Janko, var börjar vi i den här bitterheten så att säga?
Ja, det är komplicerat.
Ja.
Begreppet bitter är under ständig förändring och det finns väldigt olika bud om när man börjar använda det om öl och hur och varför och sådär. Det betyder ju bäsk på engelska.
Mm.
Så att precis som många andra ser det mer etablerade typnamn, typ pale ale och sådär, så är det förmodligen en liksom generisk term för lite bäskare öl. Den kände ölförfattaren och journalisten Michael Jackson, han föreslår att begreppet etablerades på allvar först strax före mitten på 1900-talet. Att det blev liksom en öltyp då. Man kan väl också säga att typen pikade då, vi kommer tillbaka till det sen.
Mm.
Någonting, när man tittar på det idag, så kan man säga att det som vi kallar för traditionell bitter idag är något som etablerades under 1970-talet. Och det har att göra med att bryggerierna under efterkrigstiden började övergå från traditionella serveringsmetoder där man körde handpumpat och så. Det ska vi också komma in på strax. Mm. Gick över till vanliga keggar och kolsyretappning.
Mm.
Och det bildades en konsumentorganisation som heter Campaign for Real Ale.
Just det, jag tror jag nämnt det i något avsnitt tidigare.
Ja, precis. Vi säkert gjort. Ja. Camre.
Just det.
Och vad de slog vakt om, det var framförallt traditionella serveringsmetoder. Att man ska använda liksom, handpumpar där man med vakuum drar upp ölet. Alltså man trycker inte ut det med kolsyra. Och ölet som serveras ska vara levande.
Just det.
Cask Conditioned Ale eller Real Ale som de kallar det för. De etablerade termen Real Ale.
Var det på väg att försvinna då på 70-talet eller vad var det som hände då?
Ja, alltså jag har inte hittat siffror från då, men från 80-talet då kan man se att runt 80% fortfarande av allt öl i Storbritannien serverades på pub.
Mm.
Men det var bara 15% som var Real Ale.
Mm.
Så att redan då, alltså det är ju länge sedan, så var liksom den stora merparten kolsyretappat öl.
Mm.
Så, och det här var ju en tid, det är ungefär som när man tittar på svenska bryggeristrukturen, man trodde så här att Pripps och Vårby var stora bryggerier.
Mm.
Det man pratade om på den tiden var The Big Six.
Mm. Vilka var de då?
De stora, det var Bass, Allied Breweries, Whitbread, Watney, Courage, Scottish och Newcastle.
Mm.
Nu är allt det där liksom i bästa fall märken i internationella koncerner. Men de upplevde, de brittiska ölentusiasterna upplevde att det här var liksom faran mot ölkulturen.
Mm.
Så.
Mm.
Och det som blev då med Camra och med Michael Jackson var att det var liksom en handfull bryggerier som gjorde traditionell bitter, sånt som den hade varit på 50-talet och sådär. Och som oftast serverades på traditionellt sätt. Som blev någon sorts, i och med att han var först, Michael Jackson, och skriva populärvetenskapligt om öl på samma sätt som vinböcker hade funnits tidigare då. Så var det några bryggerier som fick som en speciell ställning. Och det paradoxala är att många av dem där är idag märken i större koncerner eller har förändrats. Men det hänger fortfarande kvar. Och det är som några exempel från den tiden då, nu pratar vi 70-80-talet. Mm. Mm. Det är Fuller och Young i London. Mm. Adnams, Arkells, Brakspear, Everage, Green Kill, Hall of Woodhouse, Ruddles, Shepard Neame mm. i södra och mellersta England. Min första pint i England på 80-talet, det var en Master Brew Bitter, deras vanliga bitter från Shepard Neame.
Kommer du ihåg vad du kände och tänkte då?
Det var underbart. Ja. Jag sänkte den där pinten på 5 minuter. Ja. Fantastiskt. Just den lägre kolsyran, mjukheten, karamelligheten, fruktaromen, den skarpa bäskan. Mm. Bass in Coop och Marstons i Burton. Och sen från Yorkshire, Samuel Smith och Thixton i Tadcaster. Och sen Timothy Taylor. Mm. Det här var några av de bryggerier som liksom gjorde sig ett namn på den tiden. Men sen då, ganska snart egentligen, efter det här, på 80-talet så började... Alltså det var ju ändå ett problem att den brittiska konsumenten ville ha ljusare, fräschare inom citationstecken öl. Mm. Och något som har vuxit stadigt i Storbritannien, det är ju liksom... ofta ganska blaskiga varianter av internationell lager. Så att det man försökte kontra med, eller det var ett bryggeri i Salisbury som hette Hopback, som kom ett öl som hette Summer Lightning på 80-talet. Mm. Som jag faktiskt smakade då när jag var där. Och den här stilen Golden Ale, den har tagit över kan man säga idag från den vanliga bitten. Mm. Och den är då ljus som en vanlig lager. Den serveras inte sällan kolsyretappad förstås, men ibland som Real Ale också. Och britterna liksom skiljer ju inte på, alltså de tar hämningslöst i moderna humlesorter, alltså typ amerikansk parfymerad humle, och gör det till sitt eget. Så de liksom skiljer inte på APA och brittisk ale sådär, utan den moderna brittiska alen är ofta lite parfymerad åt det amerikanska hållet. Mm. Och det här innebär då det här som vi som var med på den tiden som Campaign for Real Ale och Michael Jackson på något sätt definierade vad det var man ville bevara, den klassiska bitten, som då kanske var förhållandevis ny som begrepp då. Det är på utgång. Det finns ett antal liksom, nyare brygder åt det hållet. Du nämnde ju i sponspratet ett sånt försök. Mm. Men när jag pratat med liksom, äldre bryggare på öltävlingar har vi suttit och dömt internationellt. Jag har träffat, du vet, gamla skäggiga jultomteaktiga bryggmästare från England med stor mager ute i skjorta. Ja. Då nämner de nästan alltid två bryggerier liksom som finns kvar.
Okay.
Och det är då Timothy Taylor i Yorkshire, Kiffley i västra Yorkshire. Och ett bryggeri som heter Harvis i Sussex, ett ställe som heter Lewes. Mm. De är lite olika i stilen, men båda liksom sägs vara de sista riktiga. Det stämmer ju inte riktigt där, men liksom de nämns ändå som de kvarvarande prototyperna för den här idag försvinnande, kan man säga, öltypen.
Vad är det de gör när de säger att det är de enda riktiga inom citationstecken då? Vad är det som gör dem riktiga?
Så jag tror att det är en kombination av flera saker. Dels att man använder de här gamla tillverkningsmetoderna, att de oftast återfinns på puben, serveras på ett traditionellt sätt och så vidare. Men sen tror jag också att alltså för den brittiska konsumenten eller ölentusiasten så är det här med märken och vem som äger bryggeriet och koncerner och sånt, det där är en känslig sak. Mm. Så att om ett bryggeri är skapligt självständigt så tycker folk, ölentusiasterna, om det på något sätt. Och där kan inte jag riktigt bedöma om det finns kanske liksom koncern eller industriöl som är samma kvalitet. Jag vet att det fanns för 20 eller 30 år sedan fortfarande, men sen har jag intrycket av att det där har försvunnit mer eller mindre, utan det man får leta efter när man åker till England idag, det är ju de nya bryggerier som antingen om man vill testa det som gäller idag förstås, eller de som kör en mer traditionell.
Men om du skulle sammanfatta det där då, om den ska klocka in som en riktig bitter, vad ska det vara då liksom?
Alltså det som man då tänker på, det som pikade på 50-talet och som man då försökte slå vakt om på 70-talet och framåt. Det är ett förhållandevis alkoholsvagt öl, ofta. Mm. Som mellan 3,5 och 4,5%. Det finns ju lite olika kvalitets- eller styrkeklasser. Den vanliga bitten på under 4%. Mm. Best Bitter som kan ligga lite över, sen Special Bitter som är något lite annat. Så det där går ihop med Pale Ale och IPA-begreppet, men jag kommer tillbaka till det strax då. Man tänker sig att den är bärnstensfärgad, beroende på att ljus malt är bas, men det finns oftast ungefär 5% karamellmalt. Ofta är recepten lite mer komplicerade, för det är ofta råfrukt i dem, invertsocker och majs och sånt där. Det gör det kanske inte bättre, kanske bidrar lite till fruktigheten. Men en karamellig arom vill man ha. Fruktighet från övergästningen, den varma övergästningen.
Mm.
Sen kan de ha lite olika karaktär. Vissa jäsningsmetoder ger lite smörighet också. Det finns uppe i Yorkshire, i alla fall i Tadcaster, ett system som kallas för Yorkshire Stone Squares. Mm. Där man ser till att liksom syresätta vörten under jäsningen. Normalt så syresätter man ju vörten liksom innan själva celldelningen kommer igång.
Mm.
För att liksom cellerna ska vänja sig vid och bo i vörten och så. Mm. Men där så syresätter man för att den flockar sig, den klumpar ihop sig, så man behöver liksom vispa om den under, och det ger en smörigare ton. Så, så att det där kan man tycka vad man vill. Men sen då de här engelska humlesorterna etablerades för 250 år sedan ungefär. Mm. Det tror jag vi pratade om i humleavsnittet. Olika Golding-varianter där. Idag East Kent Goldings och Fuggle är de mest kända.
Mm.
Som har en som speciell, ganska som fruktig eller blommig karaktär. Mm. Så att det är någonstans där.
Mm.
Alltså, vet man vad man vill ha så känner man igen det direkt.
Just det.
Så. Men om man går tillbaka till begreppet bitter och när det kom, alltså, man säger ale som paraplybegrepp från början, det var ju ohumlat öl, konstigt nog.
Ja, det är ju märkligt.
Humlen kom under senmedeltiden till England. Den här ohumlade alen reducerades så småningom till någon sorts liköraktigt starköl som dracks på herrgårdarna. Liksom, folket började dricka humlat öl och så småningom porter naturligtvis när den slog igenom. Sen ersattes den här ohumlade alen av te framförallt och kaffe lite grann också, så sällskapsdryck.
Mm.
Och ale ändrade då betydelse att det var liksom allt annat öl än porter.
Mm.
Och porter då har vi också pratat om förut, den slog igenom och var helt dominerande under 1700-talet kan man säga.
Mm.
Sen det här med preciseringen ljus ale, pale ale. Det finns lite olika bud om det där också. Men redan på 1600-talet pratas om att man säljer Burton Pale i London. Kockskölnan, alltså när man gör malten, där man liksom med indirekt värme kunde göra US-malt, kom 1642. Någonstans har jag läst att Pale Ale som ordpar nämns för första gången 1703.
Mm.
Burton, som ju var liksom IPAns eller den moderna Pale Alens, eller den är mest känd som ursprungsort, även om det bryggdes liknande öl till exempel i London även tidigare då. Där fanns ju, alltså på 1800-talet fanns ett annat öl som kallades för Burton eller Burton Ale, som var mycket starkare och inte alls påminner om det här. Sen, jag tror inte vi behöver fördjupa oss i IPA-legenden och Hodgson och Pale Ale och det här. Men
jag tänker ändå vi måste stanna lite grann där. För jag tycker fortfarande att det är förvirrande när man går och så tittar man på flaskor.
Ja.
Och så står det, så vet jag att det är ett brittiskt öl, och så står det Pale Ale.
Ja.
Och så går man vidare i hyllan och så står det Pale Ale, fast då är det ett amerikanskt bryggeri.
Ja.
Och då är det något helt annat.
Ja.
Kan du bara jätteenkelt försöka förklara det där skillnaden? Är det att amerikanerna började göra det, så blev det en begreppsförvirring här? Eller hur?
Jag vet inte om det på sätt och vis är något helt annat. Man kan väl säga att när amerikanerna skriver Pale Ale, det som idag är liksom etablerat som APA, American Pale Ale, den är ju oftast lite starkare, runt 5,5%.
Ser den Nevada till exempel?
Ja, den är väl en sorts prototyp då.
Ja.
Men den har ju den här balansen mellan maltighet, kanske en karamellton och humlebäska.
Mm.
Sen jäser ju amerikanerna på ett sätt, de vill ju inte ha lika mycket frukt, så den liksom, fruktighet eller blommighet som finns i amerikansk pale ale kommer ju från humlen.
Exakt.
Men jag tror för en britt så är inte det där någon jätteskarp gräns egentligen.
Nej.
Och sen överhuvudtaget, vad är som sagt pale ale? Alltså det där distinktionen mellan pale ale och bitter, det finns många förslag på det. Liksom en sån där som är felaktig från början, det är att pale ale skulle vara flaskölet och bitter skulle vara fatölet till exempel.
Mm. Ja, jag förstår. Nej, men det är ju lite små förvirrande ibland, men jag tycker det du nämnde med malten och den här, vad ska man kalla det? karamelliga tonen och så vidare. Den hittar du ju inte i en APA till exempel på samma sätt som du i en brittisk pale ale, tycker jag.
Nej, ofta. Alltså jag tycker man nog kan hitta en karamellig ton, men den här humlekaraktären i en APA tycker jag kamouflerar karamellaromen.
Ja, det kanske är så det är då. På ett att jag sätt, upplever då. Det på det sättet. Ja.
Hur som helst, det som sen skulle bli kanske förfadern till det som senare kom att kallas för bitter som ett typnamn, etablerades då i Burton på 1820-talet kan man säga. Lite förenklat naturligtvis. Mm. Men att det är förhållandevis ljust i relation till porter.
Just det.
Det här var ju vid en tid när man hade liksom börjat utveckla lite mer vetenskapliga metoder i tillverkningen, så att man började fatta att man fick ut mer av ljusmalt än av mörkare maltsort. Mm. Så att om basmalten hade varit lite halvmörk och gav bärnstensfärgatöl, så var det vid den här tiden man kanske började gå över då till helt ljus basmalt, ungefär som med porten då. Mm. Och en viss procent karamellmalt. Och sen de här speciella aromhumlesorterna som jag nämnde etablerades i det här. Och sen har med tiden också vissa maltsorter etablerats för det här. Eftersom det är infusionsmäska så krävs det ju att det här är liksom malt som är hög, ganska vällöst malt, så att den är liksom lätt och det är lätt och för enzymerna att omvandla stärkelsen till sort.
Just det.
Mm. Så att det finns de här maltkornsorter, Mary's Otter och Golden Promise är två såna här kända som används för det.
Men det är inget måste att använda vissa maltsorter?
Alltså, eller? Ingenting är väl ett måste så. Mm. Jag menar, modern pilsnermalt och ljus ale-malt är ju i princip identiskt så. Ja. Men jag menar, en och annan lite romantiskt lagd, ovetenskaplig tomte som jag tycker att det kanske inte blir sämre om man håller sig till vissa liksom etablerade traditionella sorter och metoder. Det kan vara dumt att chansa kanske. Mm. Men jag menar, alla som kan brygga på riktigt skulle ju skratta åt det förmodligen.
Ja, men det är väl klart att jag är ute efter den här, det som man då, riktigheten.
Ja.
Alltså det är det jag frågar efter. Sen precis. Kan man ju alla göra precis som de vill.
Jo, jo. Men som sagt, jag tror att smakmässigt att få fram liksom ett riktigt resultat, då det är säkert ingen genväg att liksom använda bara East Kent Goldings och bara Golden Promise, men ja, jag kan tänka att det skulle vara dumt att chansa. Liksom.
Chanserna ökar att det ska bli bra i alla fall.
Det vet jag inte. Men i min romantiska hjärna då.
Ja.
Det verkar ha varit så att i alla fall de bryggarna i Burton på 1820-talet bryggde för export eftersom de hade avtal med Ostindiska kompaniet.
Mm.
Och sen med tiden så etablerades liksom liknande öl för hemmamarknader och de kallades för liksom pale ale. Och det här var i samband med att genomskinliga dricksglas började komma. Det brukar man ju nämna i samband med pilsnerns genombrott vid ungefär samma tid. Det här ledde också till att det blev intressant att få ölet blankt.
Mm.
Så man började använda husblås.
Mm.
Vilket är det här simfiskarnas simblåser. Alltså ett klarningsmedel som får gästen att koagulera.
Jaha, det har jag inte hört talas om. Hur funkar det?
Ja, liksom proteinerna drar ihop sig i en kaka. Okay. Exakt hur det funkar vet jag inte.
Så ölet blir liksom vackrare så att säga?
Ja, det blir blankt. Liksom.
Blankt.
Ja.
Okej.
Garanterat oveganskt dock, så att det där kan ju vara ett problem idag när man ska klara.
Vad drack man ur tidigare då? Träkrus och
allt möjligt.
Lerkrus och så vidare.
Ja.
Och då, klart, då var det ju inte viktigt hur det såg ut egentligen. Det rann ju rätt ner liksom.
Det rann rätt ner, precis. Och som vi nämnde förut då, så själva bitter som betyder bäsk, det är väldigt oklart från början. Det nämns i olika sammanhang men inte som ett typnamn. Och liksom hur det blev, hur man började särskilja bitter från annan pale ale typmässigt, det verkar ha skett liksom ostrukturerat och successivt.
Ja.
Ett förslag är att det användes om liksom enklare varianter av pale ale. Michael Jackson menar att termen bitter inte etablerades förrän på 1940-talet. Det finns ju andra som protesterar mot det. De har hittat belägg från 1870-talet.
För det är ju, på svenska så blir det ju nästan, alltså det är ju inget positivt, bitter.
Nej, och det är ju inte det för engelsmännen heller. Så det är därför väldigt få skriver bitter på förpackningen.
Mm.
Så nu står det liksom, ja, så här traditional ale eller sådana saker. Så ordet bitter avskräcker ju. Utom sådana som oss då.
Ja, ja, men den diskvalificerar ju sig själv hos många som tänker bitter, det låter inget bra.
Ja, man tänker på malört och
gammeldansk. Ja, att det liksom drar i käkarna liksom, att det är så beskt liksom. Och det är ju väldigt synd kan jag tycka.
Ja, samtidigt, jag har varit med om flera gånger liksom i provningar. Mm. När jag har kört att man har en engelsk bitter. Folk är ju så vana vid aper och iper.
Ja.
Så jag frågar så här, tycker du att det här ölet är maltigt eller bäskt?
Ja.
Så liksom 2 av 3 svarar maltigt.
Mm.
Jag kan ju tycka att det är bäskt för att jag liksom är inlärd på det och känner humlebalansen. Mm. Men jämfört med modernare tolkningar av ale så är traditionell bitter ganska balanserad på det sättet.
Ja.
Och just eftersom den här maltaromen framträder.
Och det är klart att för en som har provat då väldigt mycket av det nya så att säga då. Då blir det väl smaklökarna blir väl lite misshandlade. Så man kanske tycker att det här är ett lite menlöst öl.
Absolut.
Fast det egentligen är, som du säger, balanserat, finlämmat.
Ja. Men som sagt, det är ju svårt i dagens läge och jag ser det där i alla länder idag. Just att balanserade öl som har brukat drickas i det landet.
Mm.
Ett annat exempel vid sidan av Storbritannien i Tjeckien till exempel. Då tycker ju de här liksom, nyare generationens ölvänner att sådana öl som jag kan tycka är liksom goda, maltiga, balanserade är liksom blaha, blaha.
Mm.
Och de vill ju ha hårdare, skarpare, fränare, bäskare öl.
Ja.
Så att det finns liksom en trend att gå mot råare, bäska. Även stora bryggerier i ett land som Tjeckien börja göra vissa råare märken för att möta det här. Samtidigt som naturligtvis masskonsumtionsölen är mer och mer neutrala.
Men vi har ju pratat om det där flera gånger, just det här att många av oss upplever att man går hela varvet runt.
Ja.
Man måste få vara ute och testa smaklökarna och sen är man ändå tillbaka och hitta den godaste ölen som bara smakar öl och ingenting annat som vi pratade om i avsnittet.
Just det.
Det ligger någonting i det, tror jag.
Jo, det tror jag också. Absolut. Ett annat förslag för liksom hur termen bitter uppstod är att det skulle vara öl eller ale som inte förtjänar epitetet pale ale. Alltså pale ale är på något sätt en form av premiumbeteckning och om de inte riktigt är så...
Mm-hmm. Som att, andra klassens pale ale typ? Eller?
Ja, eller så här ungefär som pale ale fast inte premium ungefär så.
Ja,
men det är också omdiskuterat.
Ja.
Ett annat förslag är att bitter börjar användas som pale ale som inte var byggd i Burton. Alltså att för Burton var så dominerande när det gäller pale ale eller IPA då från början eller det som idag kallas IPA, då kallas det så ofta för India ale och sånt.
Just det. Och det är också så förvirrande. Alltså India ale och India pale ale och vad vi menar med IPA idag och vad de menar med IPA, det orkar man ju inte ens tänka på.
Det lägger vi åt sidan tycker jag just nu.
Ja.
En annan förklaring det är ju att ölet på bryggeriet kallades för pale ale. Det är liksom en beskrivning av ett övergäst öl som är ljusare än porter.
Mm.
Men att pubgästerna kallar det för bitter. Att det är liksom därifrån den termen ska ha kommit.
Mm.
När man tittar på recept från de äldsta recepten som finns på pale ale eller alltså sånt som inte är porter så är det överraskande hög alkoholhalt ofta. Lite grann som en modern IPA kanske, över 6%, 6,5%. Och där tycker jag en paradox skulle vara intressant att borra i någon. När man läser om forna tiders ölkonsumtion, då brukar man ju förutsätta att någon drack, vad vet jag, tar du luften nu 4 eller 7 liter om dagen. Då tänker man, det måste vara som svagdricka eller liksom något vardagsöl. Men det är intressant att väldigt många bevarade recept visar på hög alkoholhalt. En sak som kan vara lite lurig i det här, det är ju att förjäsningsgraden har förbättrats sedan 1800-talet naturligtvis. Men vissa öl, typ pale ale, tycks ha varit relativt högfjästa redan på den tiden.
Hur säker är man på det då? Hur duktig var man på att mäta alkoholhalten på den tiden?
Jag tror inte att det är så stor skillnad mot idag.
Nej.
Alltså på det sättet. De instrumenten fanns idag, kan du väl kanske vara lite mer precis, men grovt sett så kunde man nog det.
Vad är teorin då kring det där? Varför tror du att man ändå hittar de här högalkoholhaltiga ölen?
Jag vet inte. Det är det enda jag kan säga. För mig är det förbryllande just att nästan alla recept visar på relativt starka öl. Eller väldigt många öltyper oavsett vart de sedan har utvecklats. Jag menar en dubbelbock som idag ligger på 7-8%, låg också så här på 5,5 på den tiden, fast den hade högre vurtstyrka och låg för jäst.
Och det har ingenting med hållbarhet att göra eller någonting?
Kan ha varit. Kan ha varit. Ibland brukar man ju lite slarvigt säga om IPA att det var starkare och bäskare för att hålla till Indien. Liksom. Men styrkan var inte onormal på den tiden, så det var egentligen bäskan som skilde.
Okay.
I alla fall det som kallas för bitter idag, vi nämnde ju tidigare det här, hur man definierar det, alkoholhalt kanske strax under eller runt 4%. Mm. Och det är väsentligt lägre, och där har mycket att göra med dels naturligtvis skattesystem och hur man prissätter, men sen också världskrigen. Och där har varit en trend även när det gäller porter, just att alla brittiska öl verkar ha blivit alkoholsvagare under 1900-talets första hälft. Mm. Så att det här som vi idag tycker är typiskt för brittiskt öl, att det ligger liksom svagare än på kontinenten, det är ju någon procent svagare i regel. Även lagervarianterna brukar vara svagare i Storbritannien.
Ville man inte, var det för att man inte ville bli full under kriget och ha ett vardagsöl?
Nej, men det är alltså råvarurestriktioner. Precis som jag menar, folkölets uppkomst i Sverige har ju med andra världskriget att göra. Mm. Så att man hamnade då, kan man säga, det är därför man brukar nämna 40- eller 50-talet som någon sorts definitiv etableringsperiod för det som vi idag kallar för traditionell bitter. Mm. Så att om begreppet dessförinnan var mer oklar, så kan man säga att runt 1950 så har du den här bittern som i den bemärkelse som vi har pratat om.
Och det var väl inte heller helt fel om man är soldat ute i krig och man får lite tilldelning att man inte dricker ett 7-procentigt öl. Det är väl lite bättre också, kan jag tycka. Kan sen om inte hade ett skit med det att göra, så tänker jag ändå att det är inte fel.
Man kan tänka så, det är inte fel, fast det hade inget där att göra förmodligen. Nej. Det var ju väldigt många bryggerier inom parentes under både första och andra världskriget som i princip låg nere eller bara gjorde väldigt svaga öl. Så att, och det tog i vissa länder, inte minst Tyskland, då, lång tid att återhämta sig också. Ja. Alltså kanske ett decennium.
Men det måste ju vara många som försvann också,
ja, absolut.
Kan jag tänka mig.
Men sen vet man ju inte, det är alltid det där med Kim, man vet ju inte, hade det varit liksom vanlig kapitalistisk konkurrens så hade de försvunnit kanske i alla fall, det vet man inte. Fast det är inte lika drastiskt då.
Pengakrig.
Pengakrig, precis. Mm. Det här med råfrukt i ale, det infördes någonting 1880 som kallas för Free Mash Tun Act. Mm. Då man började beskatta vörtstyrkan istället för råvarorna. Och det var då det blev tillåtet att lägga i till exempel invertsocker som är vanligt, eller majs och sånt. Mm. Och de flesta, när man läser om det, så verkar de flesta tycka att det här är inget som förbättrar ölet, även om det är en typisk bitter, kanske innehåller en del invertsocker eller råfrukt. Jag kan tänka att, man brukar ju säga att de här snabbjästa sockerarterna som kommer från råfrukt kan bidra till mer fruktighet i doften. Och det är någonting som anses vara typiskt för en bitter. Så att jag funderar på om det ändå inte kan ha viss betydelse för det. Men i princip så kan man nog tänka som runt lager att det kanske inte är hela världen om man är lite socker. Många tjecker har ju det i lager. Men det blir inte sämre om man låter bli. Det är kanske en.
Men är det också typiskt att den här sötman liksom, blir det kvar någon sötma av det här?
Nej.
Också en extra?
Nej. Råfrukten är ju till för att liksom vara ett billigare extrakt som ger alkohol och kolsyra.
Just det.
Så att det som kan hända framförallt när man jäser lite varmare, det är ju att det bildas jäsningsbiprodukter som man känner i doften då. Estrar framförallt, det här som i en bitter luktar lite aprikosmarmelad i bästa fall.
Är ni intresserade av det här med råfrukt, så gjorde vi ju en djupdykning i ett av våra första avsnitt kring råfrukt.
Precis.
Så att det kan vi ju hänvisa till om ni vill veta mer om det.
Ja. Sen då, vi nämnde lite i början det här med real ale eller cask conditioned ale.
Ja.
För det som är sammanknippat med typen, det är ju just det här serveringsmetoden. Det är på något sätt en del av hela konceptet.
Mm.
Och grejen är då att liksom, ölet levereras till puben utan att filtreras, utan att pasteuriseras. Och det är upp till då krögan att avgöra efter hur lång tid som det är optimalt att serveras.
Mm.
Och det är från den här traditionen som torrhumlen kommer också. Vi har nämnt det när vi pratade om humle tidigare.
Just det.
Att man använder humlepuckar för torrhumling. Mm. Men det här är ju ett sätt då att hämma bakterietillväxten i ölet. När det kommer till pubben så lägger, alltså vid leverans till pubben så lägger du i liksom humle efter koket. Normalt så lägger man humle i under koket.
Men är det krögaren då som kan göra det, eller kunde?
Det är väl bryggaren som lägger i
humlepucken
när det kommer till bryggaren. Men krögaren avgör liksom när det är optimalt för servering.
Ja.
Och där finns det liksom olika metoder för att liksom släppa in luft eller inte och sådär. Jag är inte jättebra på det. Men fråga er lokala publikan så kan de berätta. Det finns ju, åtminstone om man bor i Stockholm och gissar jag, några av våra andra större städer, krogar som serverar Real Ale eller Cask Conditioned Ale och som kan berätta om det.
Mm.
Och sen då att man till tappning använder en så kallad beer engine, och det är de här handpumparna som är så typiska. Just där det. Man i princip då med vakuum drar upp ölet ur fatet.
Ja, när de står, man ser dem står med en sån här liksom, och pumpar. Liksom.
Två drag en pint i princip, ett drag en halv pint. En specialitet i England, det är en regional skillnad. Det är, liksom, handlar om hur man vill att ölet ska smaka och hur det presenteras. I norra England så använder man något som kallas för sparkler, som är en stril kan man säga, som man skruvar på. Och det gör att det slår sönder lite mer av kolsyran. Det är ju låg kolsyra från början jämfört med vanligt öl. Men det här liksom slår sönder kolsyran så det bildas någon centimeter ganska tjockt skum på pinten. Och ölet under är mjukare eftersom det innehåller mindre kolsyra. Men när man är i södra England gärna fyller upp nästan utan skum eller bara liksom någon millimeter fradga utan sparkler. Det är lite bubbligare, blir lite skarpare smak.
Mm.
Det där kan man ha mycket debatter om. Jag har rest i Yorkshire med en kamrat som alltid tvingade krögan att ta av sparklen när han skulle ha sin pint. För han vill ha det.
Man vill ju ha det som man vill ha det.
Ja, och de gjorde det faktiskt helt utan...
Okej.
Okay. Sen någonting som jag också stött på i Yorkshire. Och det är en sån där som får mig att rysa av välbehag. Ett system som kallas för Autovac.
Mm.
Där man har liksom en uppsamlare, det är som en sink eller ett handfat under. Där öl som spills liksom ut ur pinten över öltapparens förhoppningsvis rena fingrar rinner ner där och sugs in i den här serveringsslangen igen.
Underbart.
Så att,
recycling.
Recycling.
Ja, det är bra. Ja. Hållbarhet, det gillar vi.
Det gillar vi.
Ja.
Men, och som sagt, det här, ska man uppleva det här, det finns ju ställen i Sverige, man kan åka till England, men min erfarenhet är att man måste, om man är ute efter den här riktigt traditionella, att man får försäkra sig om att det är liksom de märken man vill ha eller är ute efter och så. Så att det är inte lika lätt som tidigare.
Nej.
På det sättet.
Nej, men det finns ju ställen, det känns som att det har fått en liten renässans bland i alla fall vissa ölnördar kring bittern. Att den finns att hitta. Och du nämnde ju Timothy Taylor med sin öl, bland annat Landlord.
Ja, den har ju åtminstone i Stockholm senaste åren dykt upp på flera ställen. Och det är ju, betraktas ju som prototypen för en klassisk bitter. Då kanske vid sidan av Harvey som jag nämnde förut också. Men sen tänker jag, så jag minns på den gamla tiden när jag var mer fundamentalistisk av mig. Då tänkte man att all... Alltså om man dricker bitter som inte är liksom levande så är det fel.
Mm.
Och jag menar, på flaska fanns på den tiden åtminstone, kanske finns kvar, ett märke från Burton som heter Worthington White Shield som var bottle condition. Den var alltså FDS på flaska, ungefär som man gör med veteöl eller just med bayersk. Eller bayersk. Mm. Belgisk ale menar jag.
Mm.
Och det var då tillåtet att dricka.
Mm.
Men sen har jag blivit lite mjukare i omdömet med åren. Så jag tycker till exempel, för att nämna ett märke som dyker upp på bolaget då och då, som heter Southwold Bitter från Adams.
Ja, den är god.
Alltså, den tycker jag, den brukar jag, det är ju helt fel om man ska vara traditionalist, men de säljs på burk och jag brukar störthälla den i pinten just för att få ur kolsyran.
Ja.
Och jag har den aldrig i kylskåpet, men där får jag faktiskt ut ganska mycket av den här liksom bitter, tillfredsställer bitterbehovet ganska bra med den faktiskt.
Ja. Du har ju nämnt det tidigare, det här med att vissa ölsorter eller öltyper som du inte har i kylskåpet, då är det rumstempererat.
Ja.
Varför då?
Alltså, jag vet inte. När det gäller belgare, delvis i alla fall de starkare, jag har ett par trappist Rochefort-tier stående ute. engelsk ale. På något sätt, de realistiska alternativen i ett hushåll i alla fall som lata jag ser det, det är att antingen så är det kylskåpet eller så är det inte i kylskåpet.
Mm.
Och ska man vara lite noga kan man ju ställa in det någon halvtimme innan så får man ner det till de här 12 eller 14 graderna som man kanske helst skulle dricka det vid. Men jag tycker generellt med öl så är det ju fräscht om det är kallt. Ganska mycket kolsyra har jag börjat tycka om på äldre dagar och så. Men när det gäller vissa öltyper så vill man ha det där, liksom locka fram aromerna bättre. Jag tycker just med en bitter så är det där helt avgörande. Jag drack för inte så länge sedan kylskåpskall just den här Adnam Southwold Bitter.
Mm.
Det var inget fel på den, men det hade kunnat vara vad som helst lite grann.
Ja, jag förstår.
Vilken apa som helst. Ja.
Men du, vad ser du då? Vad för bittern för tillvaro just nu? Och vad ser du i kristallkulan?
Alltså jag som är så präglad av de år när jag började lära mig om öl på allvar och det som jag berättade i början här av vårt prat om Michael Jackson och hans liksom exempel på traditionella bryggerier. Jag upplever ju att det här är en starkt hotad öltyp. Och jag har väl inte riktigt hängt med i det där liksom övergången till Golden Ale och kan inte riktigt ta till med den. Och för mig ersätter inte den klassiska bittern. Så för mig är det liksom en hotad öltyp, ungefär som jag tänker runt klassiska veteöl som vi har nämnt tidigare, eller Märzen eller tjeckisk pilsner. Men precis som du säger, där finns ju en rad nyare bryggerier som bland alla andra mer moderna öl som de gör också presenterar bitter i traditionell stil och dyker ju upp från tid till annan öl som hamnar väldigt nära det här som klassiska.
Mm. Men om du skulle ge några exempel då på om man står på ett systembolag och vad är det man ofta kan hitta som du skulle säga när man, om man vill testa så här, men jag har inte riktigt gett bitten en chans. Vad ska man, kan du ge några förslag på några man kan prova hemma?
Alltså vi har ju nämnt Timothy Taylors Landlord. Den har ibland funnits i ordinarie, ibland som beställning.
Mm.
Samma med då Adnam Southwold Bitter. Det finns ju en rad andra märken också som jag tycker inte blir lika mitt i prick, men det är ju lite mycket av en smaksak. Jag menar, Fuller's London Pride är det många som gillar. Jag tycker att den är för min personliga smak lite för liksom maltbetonad på det sättet. Det finns ett nyare bryggeri i Yorkshire som heter Salt Air, som har ett öl som heter Titus, det har jag sett ibland. Som också har ett traditionell karaktär.
Mm.
Sen finns det naturligtvis liksom svenska exempel som delvis är mer moderna vid tillverkning, men som ändå, ja, att den sitter där. Liksom ett öl som har varit populärt i årtionden och som grovt sett går in i det här. Det är till exempel Bedare Bitter från Nynäshamn. Och jag vet att Nyköping Brewing har ju en jättegod liksom, bitter.
Mm. Men det är väl inga, jag kan tänka mig, det är väl inga storsäljare, gissar jag, för bryggerierna?
Nej, jag tror att liksom, om man jämför de här varianterna eller försöken till traditionell bitter av det här 1950-talsstuket jämfört med, ja, för några årtionden sedan då APA och IPA och numera de här superparfumerade ostkust dimmiga grejerna, så är det ju försvinnande, absolut.
Jag vill nämna för er som bor i Stockholm som inte har varit där, finns ett ställe som heter The Old Brewer.
Mm.
Som alltid har två stycken såna handpumpade.
Ja.
Har alltid en från Timothy Taylor.
Ja.
De skiftar lite mellan Landlord och Boltmaker och de har ju flera.
Ja, just det, Ramtam, den som kallas för Landlord Dark.
Ja, men exakt. Ja. Och sen så har de alltid ytterligare en.
Ja.
Och de killarna som har det där, de är ju verkligen intresserade. Och tycker man det är kul, då kan man gå och snacka med dem, tycker jag. Så det finns ju massa ställen säkert, fler ställen. Men
det finns ju flera ställen i Stockholm, men jag gissar andra städer också, som har det här Caskmark-utmärkelsen.
Exakt.
Att de har liksom blivit certifierade att servera Real Ale. Så att,
hur är det med den? Är det för mig som är gammal marknadsförare och kommersiell gubbe, är det ett sätt att liksom kommersialisera det här och göra det lite larger than life, en sån grej?
Jag skulle tro det. Alltså, när det är någonting som många struntar i, så behöver man ju sätta strålkastarljuset på det.
Mm.
Och dessutom, det är det är inte helt lätt att hantera på ett bra sätt. Alltså, det krävs intresse och lite av en ansträngning. Mm. Jag menar, om man åkt runt i England, det är ju ganska... Det är inte helt ovanligt att man får lite halvmisshandlad cast condition ale där också. Eller där. Så nästan oftare än i Sverige, för de som gör det här... eftersom det är lite pyssel så är det inte vem som helst som gör det, men... Så det är inte självklart om man går in på vilken pub som helst och får en handpumpad bitter att det är gott. Tyvärr.
Det här med en sista fråga. Det här har kommit nu som känns trendigt. Det som kallas för nitro som de häller upp.
Ja.
Det tycker jag ibland ser ut som det här vi pratar om.
Just det. Alltså det här det är ju, man kan säga, om hotet mot den traditionella mjuka smaken är liksom traditionell kolsyresättning. Om man tycker att hanteringen av levande öl är för krånglig eller riskabel, så har man då försökt att hitta andra vägar för att servera mjukare öl på fat. Och det finns då olika tekniker och metoder just med att blanda in kvävgas.
Just det.
Och det kändaste är kanske Guinness-tapparna.
Ja.
Men det här finns ju för många andra öl. Jag vet även liksom, de som serverar mer traditionell lager, att de kör lite blandgas för att få ett mjukare resultat. Så att visst, det är ett sätt att smakmässigt efterlikna lite grann det här levande ölet.
Mycket intressant och spännande som vanligt. Har du något mer som du vill tillägga? Nej. Eller du tycker att det är uttömt nu kring bitter?
Ja, det är det väl aldrig, men jag är så jävla sugen nu på ja. Riktig.
Det som vi brukar säga, det här är liksom, det är Pavlovs hundar som sitter och pratar här nu.
Ja, det är snålvattens deluxe.
Ja, det är bäst att vi avrundar kanske då.
Vi gör det.
Och jag ska bara nämna då att det här avsnittet sponsras av Oppigårds bryggeri uppe utanför Hedemora i Ingvallsbänning, och det är vi jätteglada för, och det är deras variant på det lite grann det vi har pratat om, deras Ruby Ale som sponsrar avsnittet.
Ja.
De beskriver det som en English style ale.
Ja.
Vad säger du om det?
Alla undviker ordet bitter idag, så att
ja, men det är ju bara bra, för kan det få fler att prova det här. Jag tycker att det här ölet är supergott, vill jag säga. Det är ju nästan, som jag sa tidigare, rubinrött och lite inslag av de här torkade aprikoserna och knäckebröd och lite farinsocker och så vidare. Nej, men det är någonting ni kan prova. Passar till det mesta. Som sagt, stort tack till Oppigårds och Ruby Ale, och även tack till Sonic som producerar det här avsnittet åt oss. Som gör att vi låter lite smartare än vad vi är, vilket vi är tacksamma för.
Verkligen.
Så stort tack till Sonic, och tack till dig, Janko.
Tack, Peter. Change, I can change, I